Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men vi är så glada och stolta över att ha med oss All I Am Beauty i podden. Och det är så kul att höra om era favoriter. Vi får dela våra favoriter. Förstås gäller fortfarande, det är folk som har frågat, den här koden SÄKERSTIL20 som ger 20% på allt på allIambeauty.com. Det är lite liksom för att vi firar att All I Am är med oss här i podden. Och sen varför vi älskar detta, det är ju för att det är just det här noga utvalda sortimentet som just lyfter naturlig skönhet med hjälp av vårdande ingredienser, naturliga färger och en kärlek till glow.
Och de är också självklart veganska och cruelty-fria också, vilket är superbra. Och är man då liksom på jakt efter det där glowet, då har vi ju hittat lite en hemlighet, Ebba.
Ja,
det är ju då Glow Primer. Det här är en superbra bas som du lägger innan din foundation, när du lägger din makeup. Den är lystergivande, ljusreflekterande, vilket gör då att den liksom, man får känslan av att den jämnar ut hudtonen. Och sen så får du ett otroligt hälsosamt glow. Den här finns i två nyanser.
Och jag som är lite make-up-lat kan säga att den här, det är så enkelt. Och det funkar
så
verkligen
himla
väldigt, väldigt bra. Det där steget grejer man.
Ja, sen vill jag också slänga in de här sticksen som jag använder absolut varje dag. Jag är besatt av dem. De kommer i 5 nyanser. Det är 2 olika supersnygga bronzers, 2 olika blush och en highlighter.
Är det de här Supreme Creams?
Ja, precis. Ja. Och de är superenkla. Man kan applicera dem direkt. Liksom jag lägger bronsen, du vet, bara målar direkt i ansiktet. Sen så borstar jag ut det här med en make-up-borste eller en sponge för den delen, eller med fingrarna. Och du kan lägga och leka med de här på ögonlocken, läpparna, kindbenen, lägga dem som contouring. Alltså de är så härliga.
Väldigt härligt. Och vill man också haka på en härlig beauty-trend så måste jag också slänga in tipset om deras kajalpenna. Jag har ju den här grå som jag använt massor, men så finns det ju också i blått. Lite roligt, lite lagom. Gå in på allIambeauty.com och hitta dina favoriter, och där hittar du alltså också våra favoriter. Och glöm inte koden SÄKERSTIL20 som man ser 20% på ditt köp.
Så
tack för det,
bra.
All I Am. Går inte att kombinera med andra aktiva erbjudanden.
Och man måste ju passa på, för den gäller ju till den 5 maj.
Tack, All I Am.
Alltså vi är otroligt stolta över att Finnair är med oss i Säkerstilpodden, som är då det nordiska flygbolaget med en 100-årig anrik historia som ett fint modehus med fokus på hög kvalitet och service. Och jag hade ju den stora äran att få flyga med Finnair till Tokyo i höstas.
Hade den stora äran att få en rapport, få bilder.
Men det var en otrolig upplevelse. Det är liksom enkelt och smidigt, och sen själva reseupplevelsen är ju otrolig. Alltså allt ifrån lounger till då, hade jag turen och fick flyga business, men liksom allting är bara perfekt.
Vet du vad jag tycker är så härligt med när jag har rest med Finnair? Det är att jag väldigt gärna ser till att mellanlanda i Helsingfors.
Jag älskar också.
Jag älskar flygplatsen.
Ja,
det är så mycket liksom finns design. Alltså jag är där i Muminshoppen, jag köper choklad, jag köper rågbröd. Älskar det.
Jag håller med. Det är en destination i sig själv, ska man ändå säga.
Tack.
Och Finnair finns ju där för att ge en den ultimata resupplevelsen när man då vill liksom uppleva och utforska världen. Vi har ju fått mycket frågor till Säkerstil om just packningen. Alltså hur ska man tänka, vad ska man packa, eller hur?
Ja, ska vi ta några snabba hacks också?
Absolut.
Okej, organisera, organisera, organisera. Det är liksom där det börjar. Det är det vanligaste misstaget alla gör. Eller hur?
Alltså,
du ska
med.
Lägga ut plaggen på sängen. Du ska tänka igenom. Du ska räkna hur många looks du behöver. Du behöver färgkoordinera. Du behöver göra jobbet.
Det är så
låter lite stränga
viktigt.
Här, men så är det.
Och för mig som älskar att resa med mycket bagage, det här hände ju faktiskt när jag flög med Finnair till Tokyo, så kan man ju enkelt addera mer bagage i Finnairs app. Och den här är ju suverän. Ja, jag använder den funktionen faktiskt typ varje gång.
Väldigt härligt.
Jag tycker att man ska drömma sig bort och bara läsa om alla underbara destinationer och hur man kan upptäcka världen tillsammans med Finnair på finnair.se. Och så ska man absolut ladda ner appen. Mm. Tack Finnair för att jag får upptäcka världen tillsammans med er.
Alltså Ebba, det är så skumt att vi sitter och poddar med publik.
Ja.
Det har inte hänt förut.
Jag gillar inte det.
Nej,
alls.
Det känns jättekonstigt det här.
Alltså om det ekar lite så sitter jag i vardagsrummet hemma. Och jag försöker prata lite tyst. Eftersom jag stängt in Johan i ett litet rum bredvid. Så att han inte ska höra.
Nej.
Barnen ligger och sover.
Ja.
Ja, nu pekar jag för du ser här på via Skype. Men barnen ligger och sover där inne. Ja, och han sitter där och jobbar. Nej, men det känns inte bra.
Nej, det känns så märkligt. Å andra sidan är jag väldigt glad att jag i alla fall ser dig liksom på min skärm. Jag har det liksom väldigt, väldigt nära, känner jag ändå.
Ja.
Och jag sitter i Verbier i vår lägenhet här och barnen har somnat. Men jag kunde inte stänga in mig i det här lilla rummet där jag trodde jag skulle kunna sitta och podda. Så att jag sitter nu i vårt stora öppna vardagsrum. Och Marie, han tassar liksom runt här och släcker lampor och ljus och grejer. Han är väldigt rädd för att jag ska glömma ljusen.
Ja, jag måste bara... Johan? Hör du mig här? Nej, det var inget. Du får inte tjuvlyssna. Nej, jag var inte jätteintresserad av tjuvlyssna tror jag. Men det känns lite som man pratar liksom med någon och så han bara, nej. Och så är det någon som sitter och tjuvlyssnar.
Det var som när man
fast nu fick jag ju då bekräftat att det är någon som är väldigt ointresserad av att tjuvlyssna.
Du, jag tror att det är precis samma sak med Marie. Men jag får nu en sån här mega flashback sen när jag var liten. Eller när jag var tonåring och bodde hemma och man hade fått telefon på rummet. Och man satt och ringde till sin kille. Eller sin tjejkompis. Och liksom ville ha ett sånt där privat samtal. Och så var jag så otroligt nojig över att någon skulle stå och lyssna utanför dörren. Typ mamma eller pappa eller mina bröder. Det känns lite som samma grej. Eller?
Ja, och jag tänker framförallt det värsta. Det var ju att när man hade en sån telefon. Jag hade aldrig någon telefon på rummet. Utan var liksom då nere i källaren så fanns det en sån här faxtelefon. Någon som var kopplad till liksom lite hemmakontoret. Och den kunde man ringa i. Men den satt ihop med alla telefoner i hela huset.
Ja, så, så hade vi också.
Man så jag
kunde
tänkte mig att någon skulle lyfta på luren.
Ja. Jag vet, jag hade
och någon skulle vara så här, ja hallå? Så pappa gjorde då, hallå? Man bara, pappa jag pratar, kan du lägga på? Nu?
Ja, gud det där.
Urjobbigt. Eller vi och fasa. En lillebror eller stora syster som skulle lyssna.
Som sitter och lyssnar. Och det värsta är att man hörde inte riktigt heller när någon liksom lyfte på luren.
Nej, utan det lät bara lite konstigt. Och så var det någon som sa, hallå, va? Va?
Nej, så jäkla jobbigt. Men,
jag känner faktiskt att det är väldigt skönt att våra barn kommer slippa det eftersom de kommer ha sin mobiltelefon.
Ja, man har sin egen heta linje helt enkelt.
Det är faktiskt privacy.
Ja, men det, alla förtjänar det. Därför känner jag så här, det här liksom det är intrång på min privacy just nu.
Ja, men någon gång kanske vi kommer så podda och göra det här inför publik.
Ja, vi får öva
så det
lite
kanske
nu.
Lite bra träning.
Ja. Tänk dig då om en vecka då liksom hela min familj också kommer sitta här bakom. Och de kommer ju inte heller, de kommer ju vara publik.
Alltså jag ser så mycket fram nästa veckas podd. Featuring
Agneta,
Andrén,
Robert,
Family.
Ludvig. Mamma kommer liksom lägga sig i och börja prata. Jag känner att det här kommer bara spåra totalt. Jag måste liksom, de måste jag verkligen låsa in. I typ ett badrum eller någonting.
Ja, men gud. Alltså det kommer bli precis samma för mig i Sälen.
Ja, gud ja.
Inser jag nu.
Ja, tänk dig.
Verkligen.
När mamma Helen
och
pappa
Oskar. Ja. Ja, och jag har också en mamma med en fruktansvärt dålig egenskap som jag har ärvt. Det är att när någon annan pratar i telefon så lägger jag mig i konversationen.
Ja, det gör du faktiskt.
Och det gör mamma också hela tiden. Alltså jag kan inte låta bli. Det är
du
så här,
gör
fast kan du säga... Ja, visst gör jag det?
Ja, du gör det. Verkligen gör det.
Ja, så sjukt irriterande.
Så jag bara så
här, det är en sån här grej som man du vet, det är så där läskigt att man så här bara, nu är jag min mamma.
Men det är som när jag åker taxi med dig och vi ska på väg till ett möte så kanske vi ringer upp någon. Och så ringer, för jag får oftast ta lite jobbigare samtal i vårt förhållande.
Ja.
Jag är den som är så här, jag är liksom budbären av dåliga nyheter. kan man väl ändå säga.
Men Emilia, det var för att du är så himla bra på det.
Ja, men, och då sitter du ofta så vid och sufflerar med liksom stora armrörelser.
Ja.
Som att jag inte ska förstå liksom, att det är sådär, om det är såhär nej, då är liksom halshuggningsrörelsen. Och det är så mycket så att jag måste liksom oftast blunda när jag har det bredvid så att jag slipper se.
Och sen sufflera lite sufflöst. För också.
Ja, precis. Men, det är inte bara ljudlöst, utan det är sufflöst med
nej,
prat.
Nej, vi kan göra det. Då kan vi göra det i höst istället.
Ja, det är bra.
Ay, gud, otroligt dålig egenskap. Jag måste försöka jobba med det här.
Du får jobba bort det helt enkelt.
Nyårslöfte.
Ja, men bra nyårslöfte. Det blir svårt. Jag kommer vara hård.
Mm. Ja. Att du står ut med mig är så tacksam för.
Ja, men då tänker jag så här,
jag blir ju galen på mamma.
Om du inte blir bättre på det här så kommer du få ta de där jobbiga samtalen framöver.
Ja, för man måste ju tänka då, tänker jag, om man sitter med mig asjobbiga Ebba bevis, så här, ta det själv då.
Ja,
ring upp själv då om du vet allting så himla bra.
Ja, det är lite ett ålderstecken kan jag tänka mig också, eller?
Ja, nej, men det blir säkert bara värre.
Ja.
Och då var det redan illa från början.
Så du har alltid varit så här sedan du var liksom 10 år typ?
Ja. Nej, men det är...
Om du och Ami skulle ringa någon så satt du bredvid och sufflerade.
Nej, men liksom, det är nog det där att jag måste säga att jag inte kan hålla fingrarna bort. Jag måste liksom lägga mig i lite. Ja. Den där hemska, du vet, så här, micromanagement.
Ja.
Jättedålig egenskap verkligen.
Ja.
Det är som nu, jag har suttit hela dagen idag och jobbat med den här kungliga dokumentären som ska sändas på juldagen.
Ja.
Det är klart nu förresten.
Åh, vad roligt.
Det blir på juldagen.
Nej, men gud vad kul.
Ja, jag hoppas det. 25 december klockan 8. Det är väl en härlig tv-tid,
alltså,
tänker jag.
Vilken primetime, alltså, det är helt fantastiskt. Så roligt, ja, men, Ebba.
Och som den så tv-skadade människa är, först gör jag att kolla så här, vad sänder ettan?
Ja, vad sänder
hon sänder en ganska sömnig dokumentär med Sven-Bertil Taube.
Ja, perfekt.
Yes.
Så där kommer du knäcka rejält.
Ja, nu älskar vi ju såklart Sven-Bertil, eller ja, folk gör väl det.
Jo,
men liksom,
det
då tänker jag att det är en helt annan sak. Ja. Man kan välja lite härlig kunglig flärd eller Sven-Bertil.
Och när blir liksom titeln på programmet officiellt?
Ja, men jag tror nog att jag faktiskt kan outa den här i podden.
Nej, kan du göra det?
Ska vi inte bjuda på det?
Kan du göra det nu?
Nej, förresten. Nej, jag vet inte. Jag gör det. Vi får gå ut på vår Facebook i så fall.
Du får göra nästa veckas podd. Det kanske är bättre.
Ja, men kanske.
Ja, spar det för säkerhets skull.
Ja. Nej, ska jag inte göra det? Vad tror du?
Alltså, jag...
Vad är det värsta som kan hända? Jag kan få sparken för TV4.
Fast det kommer inte hända.
Nej, men då så.
Ja.
Kungahuset 9-5.
Nej, men det blev den titeln. Fy fasen vad bra.
Ja.
Det är ju så bra. Det är ju som att man liksom aldrig har sett dem förut.
Nej, men lite så här, yrke, kunglighet, kungahuset 9-5, och det är någonstans, men jag gillar det där, det är lite 9-5.
Working,
ja, men jag gillar
9-5. Ser man?
Ja, men lite så.
Drottningen står.
Bra låt också.
Bakgrunden.
Digga lite.
Ja, jättebra.
Nej, men det är jättekul, det är ju sånt drömprojekt för mig verkligen. Så, men det har jag suttit och jobbat med hela dagen idag apropå micromanagement för att liksom landa i detta då. Att då hör jag mig själv så här, ja, men skulle vara lite bättre om vi kanske kan ha bilden på den liksom syrenlila klänningen från prins Oscars dop när hon precis går ut där istället för den här. Man bara, men alltså Ebba, lägg ner.
Ja, fast samtidigt vet du, där måste jag faktiskt säga att där... Ja, du är ett kontrollfreak. Ja, men bra, skumma på. Du är ett kontrollfreak och du älskar att sufflera och älskar att lägga i, liksom, i diverse olika saker. Men då blir det också bra. Då blir det som du vill.
Ja, nej, men här har jag varit petig med det. Med den här
dokumentären.
Det är klart att det är ett ämne som ligger mig så varmt om hjärtat. Att det ska bli liksom just precis den där bilden på den där klänningen. Det är viktigt, tycker jag.
Det är skitviktigt. Och det är därför det kommer bli så grymt bra också. För att du faktiskt liksom engagerar dig i precis allting i varje liten del. Jag kan till och med tänka, jag kan se framför mig hur du sitter bredvid redigeraren och bara tar över hans liksom tangentbord. Och bara börjar klippa.
Ja, nej, men det är väldigt gärna velat veta hur man klipper och använder alla de där extremt komplicerade programmen.
Ja.
Men det kändes så. Du, jag vill att du ska ge mig ett vykort från Verbier, men det känns som att nu när vi pratar om kungligheter och klänningar så kan vi inte riktigt släppa det här utan att prata om Nobelfesten.
Nej, det måste vi faktiskt göra. Jag är liksom inte mätt på den ännu, känner jag.
Jag har ett uppdämt behov av att prata om det här, känner jag.
Plus att du och jag har ju rapporterat på varsitt håll liksom... du i din blogg, jag pratade med TV4-webben, gjorde någon slags FaceTime där mitt under kvällen och klädde upp mig. Jag satt liksom i soffan så helt osminkad och bara shit, om 10 minuter ringer Nyhetsmorgon webben. Och bara, jag kan inte sitta här liksom och vara helt osminkad i typ en grå stickad tröja. Så att jag slänger på mig värsta, jag gör mega sminkning. Ja, står med en röd sammetskavaj, känns lite såhär Nobel, lite rött, härligt. Stora glittriga örhängen, bara smetade på massa makeup och så körde jag FaceTime med Nyhetsmorgon, webben.
Ja, men gud vad roligt.
Eller nyheterna var det faktiskt, webben. Det var väldigt kul. Men sen sa inte du och jag, och så du har ju bloggat järnet. Du var ju som en liksom maskin på din blogg hela kvällen.
Ja, men ja, det är lite så här julafton i min blogg. Så jag känner en viss plikt också att liksom leverera, och jag tycker det är så kul. Men om vi har ju ändå, när vi snackade ihop oss efter det, så enades vi ändå någonstans om 5 favoriter från kvällen.
Mm, absolut.
Eller hur? Och jag tycker ändå, vi måste ändå börja med... Eller vem tycker du vi ska börja med?
Vi måste börja.
Jag vill inte vara kontrollfreak här nämligen. Jag känner att jag överlåter det helt till dig.
Men, tack, Eva. Tack.
Ja,
så här duktigt, va? Vi måste börja med kronprinsessan Victoria.
Ja, bra. Ja. Gärna.
Okej, berätta för mig, varför var denna klänning så maffig? Ja, men vad var det som liksom fick dig på fall?
Ja, men det var nog egentligen att hon skred ner för trappan så majestätiskt i den här stora kjolen. Det var lite som när hon liksom gick ner i den här underbara valmoröda Per Engsheden-kreationen för, vad är det, 2 år sedan. Och det blev samma känsla, att det var verkligen drottningen av festen. Här kommer hon, liksom, inget snack. Jag tyckte det var en underbar klänning. Och för de som inte har sett den så var den... Alltså, kan du beskriva tygerna och modellen?
Ja, men alltså, jag tyckte att det var coolt för att det kändes som en liten retromodell någonstans. Att det var det här väldigt, väldigt liksom, välsittande livet i en underbar... pudergrå jacquard med guldmönster på. Alltså det är en slags väv då med medaljongmönster i guld. Och sen var den här gigantiska kjolen. Som ju faktiskt hade, precis som du beskrev, lite samma siluett någonstans som den här röda Per Engsheden-klänningen. Men det som var det fantastiska med det här var att den var inte bara vacker, den var också hållbar. Mm. Och det tyckte jag kändes så modernt, så otroligt coolt. Och att hon valde att bära H&M till ett sånt här sammanhang kändes ju helt rätt.
Ja, men och sen tycker jag den stora skrällen på den här kvällen, som ju också inte bara gällde Victorias klänning utan även Sofias och Madeleines, det var ju att hovet gick ut med vem som designade den.
Mm. För det brukar alltså, de inte hänt. Göra, va?
Nej, det är ett evigt luskande och fiskande och skvallrande i liksom modekretsar, och det viskas och... Vilket jag tycker har varit helt galet. Mm. Alltså jag har tjatat om detta, ja. Känner jag. Ja. Att så här, gå ut med det. För att det här är ju modeskapare och det här är ju liksom konstnärskap. Det här ska ju lyftas fram precis på samma sätt som vem som har lagat maten, vem som har gjort blommorna. Alltså de är ju en centerpiece på festen, kungligheterna. Mm. Och är det någon gång som man vill passa på att lyfta fram kreatörerna så är det ju ett sånt här sammanhang. Så jag var så glad över det när jag fick den här korta presstexten från hovet. Det var liksom, jag nästan ställde mig upp och jublade.
Men, och det tyckte jag var bra. Du som har följt Nobelfesten så nära ändå, och där du har programlett och varit så involverad. Hur pass viktiga är klänningarna? Och har de blivit ännu viktigare, tycker du, med åren?
Ja, men alltså jag tycker lite som, ja, men som du och jag snackade om där och smsade om liksom samma kväll. Att så här, wow, vilken modegrad jag har blivit. Ur ett modperspektiv har de blivit så mycket viktigare. Håller du inte med?
Jo, absolut. Det har ju hänt någonting. Det känns som att det nästan hände något i år på något sätt. Just i kommunikation som du beskrev, men också i val av designers och liksom snitt. Alltså allting kändes som ett snäpp. Man hade tagit liksom lagt in en ny växel på något sätt.
Ja, men om man då ska vara lite petig med någonting, för här i Säker stilpodden så måste vi ändå få tycka till.
Ja, absolut.
Då tyckte jag kanske att, för att det är ju så här, alla hyllar ju liksom helt okritiskt med all rätt. Mm. Jag tyckte det var lite mycket med det där kamehalsbandet till.
Ja, men det håller jag med om. Jag håller med om det. Om det är väl någonting man
alltså,
får
liksom... Alltså det är så här, stål-diademet, är ju superfint i sig. Det är det här diademet som man hade som är högt, det är liksom mässing, det är lite empirstil, franskt, jättekult. Mm. Och så kaméhalsbandet också, det blir liksom lite julgran. Det blir lite så jag ska hänga på mig så mycket jag bara kan för att visa att jag är kronprinsessa. Och det behövs inte.
Nej.
Det blir guld i klänningen, kamé i halsbandet, stål i diademet. Ja, men det var lite too much.
Mm. Ja, jag håller faktiskt med dig. Jag tycker klänningen var så pass stark i sig själv att den hade burits upp ändå. Framförallt med tanke på att över ena axeln gick även tyget upp. Så det var liksom en enaxlad klänning. Och det gjorde också tycka att man inte behövde haft ett halsband. Det var liksom, hade den varit som ett liv, att den hade varit axelmanslös, då tycker jag att man hade gärna sett någonting runt halsen. Men i det här fallet, också med tanke på att hon hade ståldiademet som är så maffigt, så håller jag helt med, så hade det inte behövts.
Och där är ju snackisen då att man ska egentligen inte bära ett ordensbar hud.
Nej.
Vilket hon gjorde då för 2 år sedan, eller vad det nu var. Och fick då, blev lite snack om det. Så det var ju som att den axeln var ju väldigt läglig där också. Så,
ja, den satt. Nej, men jag tyckte ändå, för mig så var det här en fantastisk, fantastisk klänning. Och jag tror att många kände nog samma sak. Att man blev verkligen berörd och fick liksom sådär wow, gåshud när man såg den, precis som du beskrev där, skrida ner. En annan klänning som vi måste få hylla i sammanhanget är ju prinsessa Madeleine.
Ja, hon kvalade ju lätt in på våran topp 5.
Ja, så fantastisk. Också svenskt. Också en designer som hon har burit tidigare, Fadil Khoury. Jag förhandstippade faktiskt i en intervju i Expressen på att hon skulle bära puder rosa, vilket hon gjorde.
Wow, applåd.
Ja, men okej, det var ju ganska väntat, så att det var inte så att...
Nej, bra ändå.
Nej, men det var nog väldigt väntat faktiskt. Men den var också underbar i sitt hantverk, tycker jag. Det var en underbar chiffong. Intressant att den var tvådelad, vilket gör att hon kan faktiskt bära de här varen för sig vid senare tillfälle. En chiffongblus i matchande ton, en stor vit kjol med applikationer av små chiffongblommor. Eller organsablommor kanske det var. Förlåt, sidenblusen var väl i organsa, va? Eller hur?
Ja, men så var det. Det var en sån organza blus med lång arm. Och liksom ganska enkel blus och en supermaffig kjol. Och sen så fint var det ju. Så snyggt. Och så här klassisk prinsessdröm.
Verkligen.
She can't go wrong in that dress.
Nej, men den var
det blev
grym.
Liksom bara rätt.
Men jag tänker också så här, gud, den här fantastiska organza kjolen. Tänk att bara ha den liksom till en liksom riktigt strikt svart topp och bryta av med en helt annan färg, ett helt annat sammanhang. Alltså smart att tänka så när man ska gå på fest och man ska sy upp någonting. Att det inte behöver vara en klänning, utan det kan vara tvådelat.
Verkligen. Och sen så hade hon ju det här diademet, prinsessan Sibyllas diadem, som är så fint.
Ja, det är min favorit.
Alltså om jag fick stjäla någonting i det kungliga, i det där kassaskåpet som finns där inne på slottet i Stockholm, där de här juvelerna förvaras.
Ja.
Nej, men då skulle jag ta det.
Ja, men det är ju fantastiskt.
Vad skulle du sno?
Nej, men, vet du vad? Jag håller faktiskt helt med dig. Jag tycker det är så vacker, prinsessa Sibyllas diadem, som man ju också kan bära som ett halsband.
Ja, vilket hon gjorde dagen efter.
Ja,
det var
så fint tycker jag. Och hon har ju burit det här ganska mycket, just det här diademet har man sett. Det har varit en favorit.
Ja, det fattar man alltså. Så snyggt.
Så fint.
Ja, men har vi kronprinsessan, vi har Madeleine och så förstås också Sofia.
Ja, och det här blev en liten snackis, eller hur?
Mm, verkligen.
Jag tycker att hon stack ut på ett otroligt spännande sätt. Dels så valde hon också svensk och alla prinsessorna bar svenskt, vilket var ju superroligt. Och hon bar Dagmar, House of Dagmar. En väldigt modern klänning, eller hur?
Alltså jag skulle säga att det var helt klart en av Nobelfestens modigaste val. För det var så otippat. Jag hade ju tippat på en pastelldröm från Ida Sjöstedt. Mm. När du och jag satt där på modeveckan i Stockholm och såg de här liksom ljusgula, skira drömbakelserna, så tänkte man ju så här, där har Sofia sin Nobelklänning färdig i en snygg variant på det liksom. Men så väljer hon detta. Men jag tyckte det var modigt och... superkul för Dagmar förstås, som ju inte heller vanligtvis gör den här typen av klänningar, vad jag vet.
Nej, absolut inte. Det här var ju verkligen ett fantastiskt uppdrag såklart för Dagmar att synas i ett sånt här sammanhang.
Och sen lite så bra att hon sprider graserna. Å ena sidan så blir det ofta väldigt lyckat när kungligheter liksom jobbar länge med en designer. Mm. Som man ser på Victoria och Per Engsheden. Prinsessan Diana hade sin favorit. Alltså alla såna har haft sina olika... Hon hade Catherine Walker. De har sina go-to-designers.
Drottningen Berjuki. till exempel.
Ja, men precis. Alltså, då utvecklar man ett samarbete, man lär känna varandra, man vågar liksom experimentera. Men samtidigt så är det ju väldigt kul att prinsessorna här liksom också sprider graserna lite.
Hon hade
Dagmar på kvällen, sen nästa kväll har hon svenska styling. Det är ju liksom superviktigt för dem och så roligt förstås. Så det blir man glad av, tycker jag.
Jag tyckte faktiskt, det som jag älskade med klänningen var att jag tyckte det var fantastiskt fall i det kraftigt härliga liksom maffiga sidenduchessen. Det var en underbar färg på henne. Sen var siluetten väldigt vågad och modig, tycker jag. Den var liksom minimalistisk nästan i sin enkelhet.
Ja, om man är så van vid att se Sofia i sånt som så här framhäver hennes nätta figur. Och det gjorde ju inte den här klänningen riktigt.
Nej.
Men alltså, det här är ju min invändning igen då vad gäller smyckena. Och när man har ett diadem med gröna stenar som hon fick i bröllopspresent, varför kör man inte det då?
Nej, hon skulle
eller är det jag som tycker att matcha all in?
Nej, men det tycker jag, håller med. Jag tyckte att det var fint. Nu bara har hon det lilla ståldiademet. Som också var väldigt fint. Men jag håller med, jag hade nog faktiskt ändå kört färgmatchat när man ändå har den möjligheten.
Och så hade jag hoppats på en uppsättning. För alltså hon hade en av de finaste uppsättningarna var det förra året. Eller hennes första år på Nobel. Hon hade den här maffiga knuten med liksom en stor brosch i. Så jag tänkte så här, åh, nu får vi se någon sån härlig igen. Och så körde hon utsläppt hår istället. Men det var som att så här, de måste dela upp det lite. Kronprinsessan körde uppsatt. Madeleine körde romantisk mjuk uppsättning. Nej, men då är det någon som får utsläppt. Så är det bara.
Men å andra sidan kan jag tycka att det kändes modernt att ha utsläppt. Och hela looken var
Och lite yngre.
Ja, men precis. Och, alltså klänningssiluetten någonstans. Jag kan minnas klänningar som drottningen har burit genom åren. Att jag fick nästan lite den siluetten av vissa, tror jag, 60-talet, 70-talet. Förlåt. Men då har ju drottningen också haft väldigt stora frisyrer. Nu gjorde hon ju någonting helt annat av det här. Liksom, att hon verkligen bar... hon bar en modern, mycket enklare frisyr.
Ja, min engelska kompis berättade ju att hon hade läst att den här sågades av vissa engelska journalister som tyckte att Sofia liksom drunknade i den här med... Emilia, vart är du på väg nu?
Jag måste hämta lite vatten, för annars kommer jag bara hosta så mycket.
Jag bara ser att du går upp och vandrar.
Jag säger att det här är en livepodd.
Ja, det är det verkligen. Men hon berättade att den i alla fall hade sågats lite eller kritiserats lite av engelska journalister som sa liksom att den höga halsen och den vida ärmen, det gjorde inte det bästa för henne. Och då tänkte jag också så här, om svenska journalister inte skulle gilla någon av klänningarna, skulle man skriva om det?
Bra,
vad tror du?
Alltså, jättebra fråga. Jag tror att man inte
nämner det. För de fick ju så här 4 och 5 getingar och plus i alla kvällstidningar.
Jag tror aldrig att en kunglighet skulle bli sågad.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Jag skulle nog själv, för att vara helt ärlig, jag menar, både du och jag har suttit i olika sammanhang och kommenterat exempelvis Nobelfesten i tv och i annan press. Och jag tycker att det är svårt. Jag tror att min, liksom, någonstans känner jag att det är sånt stort och viktigt val så att ge liksom någon en överstruken geting. Jag skulle aldrig kunna göra det personligen. Då hade jag nog snarare utelämnat den personen eller talat kring klänningen på ett annat sätt i så fall.
Ja, eller lyft fram någonting annat liksom. Ja. Nej, men nu hade vi inte det problemet, för att vi gillade ju liksom det vi såg här på den här Nobelfesten. Nej, men... och det var väldigt lätt att välja 5 favoriter, men jag tänker bara liksom, tanken är lite intressant ändå. Mm. Eller hur?
Absolut, det är jättespännande.
Men jag håller med dig.
Mm. Alltså, jag inte heller det på...
Nej, men det skulle jag inte. Jag gjorde liksom när jag jobbade på Expressen Fredag. Då hade vi, det var ju en del av mitt jobb att utse Sveriges bäst klädda. Det gjorde vi på redaktionen lista. Mm. Och Sveriges sämst klädda.
Mm. Hur gjorde, tänkte man då? Det är hemskt att
göra. Nej, men det var ju förfärligt. Men det var liksom också en annan... Då fanns ju liksom inte Instagram på samma sätt. Det kunde inte spridas på samma sätt. Nej. Det var liksom i och för sig i då en av Sveriges mest lästa och största liksom nyhetstidningar. Så det var ju skithemskt. Men det förväntades ju, det var ju en del av mitt jobb. Jag kunde inte bara liksom ändra om hela konceptet.
Nej.
Men det är ju hemskt, för att det tänker jag idag, att det är ju människor liksom, de som känner sig, och också när man klär upp sig, inte bara till Nobel men till fest eller vad det nu kan vara, man, liksom, man känner sig uppenbarligen jättefin i det. Man anstränger sig. Och jag vet inte, vi kanske är för blödiga, men man har ju liksom inte hjärta att såga någon så, utan då vill man ju lyfta fram någonting annat som är bra.
Ja, men alltså jag kan säga, jag har alltid tackat nej till all form av media liksom bevakning när det har varit att man ska säga liksom bu eller bä liksom. Jag kan inte göra det. Det ligger inte i min natur. Jag känner att då får andra personer göra det hellre. Men jag slipper gladeligen faktiskt.
Ja, men sen måste man ju för sig, jag kan tycka så här, måste ju kunna säga, och det vet jag att du kan också, att säga så här, fasen, det där kunde hon skruvat lite på, eller det där kunde hon gjort, eller åh, om jag skulle haft det där så skulle jag skippa ett kamehalsbandet, ja. Men det är ju liksom någonting
men
annat.
Men det är någonting helt annat, precis, men att såga någon, nej, det skulle jag faktiskt inte kunna göra. Det skulle jag inte kunna göra. Men jag måste säga att den här Nobelfesten så var det en sån fantastisk...
Hög nivå,
precis. Det är faktiskt, jag har nog inte, jag kan inte minnas något år som har varit så här bra.
Men du, ska vi fortsätta på våran fem favoriter topp här? Och vi kunde ju inte heller, det hör ju ihop med det här, vi kunde inte ens rangordna dem. Nej, utan vi valde bara liksom topp fem-skiktet på festen.
De ligger alla på första plats faktiskt. Men en annan person som vi verkligen måste lyfta fram och hylla, som vi hade så extremt höga förväntningar på, som vi båda hade förhandstippat som en favorit, är ju Sara Danius.
Förstås.
Alltså ständig sekreterare i Svenska Akademin. Helt fantastisk.
Spektakulär.
Ja.
Men, alltså det var ju en svartvit-grön klänning med abstrakta mönster. Och alltså hon har ju som pondus, denna kvinna. Jag tror inte det finns någon annan i Sverige som har den utstrålningen.
Nej.
Sen tycker jag som litteraturnörd att det är så kul att hon sitter ju på Selma Lagerlöfs gamla stol, alltså nummer 7 i Svenska Akademin. Och där sitter Sara Danius idag. Och Selma Lagerlöf var ju den första kvinnan som fick Nobelpriset i litteratur. Sara Danius är den första kvinnan som blivit ständig sekreterare i Svenska Akademin. Och då liksom komma in med sån girl power, känns fånigt att säga i sammanhanget, men sån power bara. Alltså det är så häftigt.
Hon är så självklar.
Alltså, hon är självklar.
Det känns också som en person, om man nu ska prata mode och så vidare. Hon jobbar ju uteslutande bara med Per Engsheden. Det finns ju ingen annan som jobbar med henne. Och jag har även sett henne i andra sammanhang då hon inte varit galaklädd. Jag minns att faktiskt Elle gjorde en väldigt spännande intervju med henne då hon var otroligt snyggt klädd. Men man känner att det här är en kvinna som inte har en stylist. Alltså hon vet, hon är så extremt tydlig med sitt uttryck. Och hon har bara sån jäkla känsla.
Ja, och liksom man, och precis, man ser henne i andra sammanhang också. Hon har liksom sina blusar, knytblusar, liksom
svarta
och
byxor,
flörtar med det maskulina. Hon ser liksom skitsnygg ut, snygg i håret. Nej, helt grymt. Och så, sen var det ju lite crazy, det var ju over the top på något sätt, med det här stora smycket runt halsen och den extrema frisyren. Fast just hon klarar ju det. Ja. Alltså Annie Lööf hade inte grejat det.
Nej, verkligen inte. Nej, det hade hon faktiskt. Nej, men det, alltså man måste,
det hade sett ut som en pajasgrej. Ja. Liksom.
Ja. Nej, men det tänkte jag verkligen på när jag såg henne. När jag fick se den första stillbilden på henne, när jag verkligen ville gå in och titta på klänningen ordentligt, då kände jag så här, nej, det där halsbandet och den där stora rosetten, liksom, det är två för mycket någonstans, eller en för mycket. Någon måste ryka. Men samtidigt sen när man fick se hela outfiten från alla vinklar, så blev det så rätt någonstans.
Ja.
Den här enormt maffiga rosetten i håret var så vacker. För man vill ju också tänka då att man sitter ner i 5 timmar, eller hur länge man nu än sitter på den här middagen. Man filmas hela tiden också bakifrån. Så därför är frisyren lika viktiga som klänningen.
Ja.
Det är jätteviktigt hur klänningen ser ut upp till. Så därför måste man ha ett smycke eller någon detalj på klänningen. Någon skärning eller en puffarm, eller i det här fallet som hon hade de här singoalla-armarna som var liksom lite nerhasade. Det måste finnas någonting som kameran kan fånga. Man kan inte bara då lita på att man har en vacker fin kjol, för den kommer inte synas under större delen av kvällen.
Så härligt.
Så att som designer så måste man tänka så extremt mycket på varje liten detalj. Mm.
Och apropå det så var det ju en designer som hade verkligen tänkt till. Vi lämnar nästan en liten cliffhanger här, tycker jag.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men i stolt samarbete med vännerna på Svenska möten så ska vi prata klädkoder på konferens. Och först kan vi bara berätta att Svenska möten är ju din perfekta partner för att boka konferenser i hela Sverige utefter just ditt företagsbehov. Alltså jag börjar i änden, slott och herrgård. Mm, är det okej?
Okay? Det är helt okej. Okay. Jag följer med.
Naturnära, storstadspuls eller liksom småstadscharm. Svenska möten, de har det och de kan.
Och de äger det.
Ja, nej, ja, men det gör de verkligen. Det är otroligt häftigt. Och du och jag kan ju lätt liksom, man drömmer sig bort inom Svenska möten. Inspireras.
Så jag tänker så här, om man nu är på väg att boka en konferens, bara gör det med Svenska möten. Och här kommer sen en liten guide till hur man får till den perfekta looken för en lite mer dressad konferens. Mm. Tre tips, eller hur? Mm. Kostymen funkar alltid. Ja. Våga plocka in en färg, tips nummer två. Alltså matcha din ljusblå blus till dina stilsäkra svarta kostymbyxor.
Blått, rosa, grönt, whatever.
Precis. Mm. Stiltips nummer tre, glöm inte accessoarerna. Jag tänker kanske en chic liten sidensjal som man kan knyta på kreativt sätt runt halsen. Ett härligt smycke som tar för sig. Eller varför inte bara piffa extra lite frisyren. Mm. En härlig backslick, en snygg knut till och med. Mm. Och sen tycker jag också man ska lägga till ett fjärde tips, vilket är att måla naglarna i en snygg färg.
Väldigt bra.
Alltid.
Vi vet ju också att Svenska möten kan detta eftersom vi hade möte med dem. Mm. De var så himla stilsäkra.
De är superchicka.
Det var väldigt härligt team där från Svenska möten. Och jag måste slänga in också att jag älskar ju också att konferens är också ett getaway där man liksom också faktiskt kan bara ha leggings, gympaskor. Så det ska man också packa med sig. För att det finns ju på väldigt många av de här anläggningarna liksom träning, powerwalk, naturnära, roliga aktiviteter. Så mycket härligt. Så en bra packning, då kan man fråga Säkerstil, skicka ett DM. Men allt annat, det löser Svenska möten. Mm. Så läs mer och boka på svenskamöten.se. Och det är alltså kostnadsfritt att ta hjälp av både Säkerstils stilråd och Svenska möten för att hitta och boka konferensanläggningar. Och det går så smidigt att boka direkt online, skicka bara en förfrågan, chatta eller ring med Svenska mötens grymma, stilsäkra medarbetare. Tack Svenska möten och lycka till med konferensluckan alla där ute. Och jag känner att jag längtar också efter typ Säkerstil kan säga så. Det går bra att chatta online.
Precis.
Alltså vi är alltid där.
Det är kostnadsfritt.
Och det är det ju för sig. Men liksom det här andra.
Precis.
Vi lär oss av Svenska möten.
Så bra. De är grymma.
På vår femte plats. Sist, men absolut inte minst. Alltså, jag kan nästan säga så här. Vi har sparat karamellen till sist. Jag pratar förstås om Emilia de Porrette styling av vår kulturminister. Jag vill faktiskt nämna dig i sammanhanget. Jag vill nämna dig först, för jag är så löjligt stolt, Emilia. Ja. Alltså, jag fick nästan en tår i ögat. Så otroligt bra jobbat.
Nej, vad glad jag blir. Vad gullig du är, Ebba. Jag blir verkligen, verkligen glad. Jag fick också en tår i ögat.
Ja, förstår det.
Men det var, har varit ett fantastiskt, fantastiskt projekt att göra. Och jag har samarbetat med Alice Bah Kuhnke under nästan ett drygt ett års tid. Då hon har tagit in mig som en slags klädkonsult. Där jag har stylat henne för olika uppdrag. Och ett av mina uppdrag...
Det är, liksom, det är, så här, det är ju ingen händelse att hon har sett så sjukt snygg ut. Kan jag fylla på med då?
Nej, men nu kan jag för dig till saken då. Att jag verkligen kan säga att Alice är en person som absolut klär i vad som helst. Du kan sätta på henne den enklaste svarta topp. Och hon liksom... Den känns helt magisk. Hon har ju någonting, liksom en utstrålning, lite som Sara Danius, en pondus, en självklarhet. Hon är så otroligt liksom närvarande. Man ser henne, man släpper nästan kläderna för att man ser henne. Så därför så är hon ju så otroligt lätt att jobba med.
Tacksamt.
Ja, men jättetacksam. Men det här var ett kul projekt. Och som sagt, jag fick en idé när vi började prata om Nobelfesten. Att jag kände att vilken svensk designer står för det aldrig står för. Vem känns liksom lika modern, lika stark, lika uttrycksfull som Alice gör? Och då kom jag fram till att det var faktiskt bara en enda kvinnlig designer, eller en enda designer överhuvudtaget i Sverige som jag kände var en sån perfekt match, och det var Karin Rodebjer. Så att jag kontaktade Rodebjer och frågade om de tyckte att det här var ett spännande projekt, och det tyckte de. På den vägen ner. Och så blev det ju faktiskt extremt bra.
om jag får säga själv.
Så jäkla coolt. Ja. Oh, och det var så fin den bilden. När tog du den? Den som du skickade mig och den som du la upp på Instagram sen också.
Ja, men jag var med Alice på dagen där när hon gjorde sig i ordning och fick vacker smink och hår och så vidare. Och så blev det som en sista plåtning precis när hennes bil skulle gå iväg till... Ja. Till konserthuset. Så att, det var jättekul. Det var en så här underbar dag. Det känns som att det är nästan liksom, du vet, en sån viktig, viktig kväll såklart för henne. Hon representerar ju verkligen också svensk mode med att hon är vår, inte bara demokratiminister utan även vår kulturminister. Så det kändes ju viktigt att hon verkligen skulle göra ett statement och det känns som att hon gjorde det. Och förutöver den här underbara då röda klänningen som är sån här tung sidenkräpp. Så,
olika material, det tyckte jag var så fint.
Ja, men det är en tung sidenkräpp som har en satängbaksida. Så baksidan är liksom blank, så att i volangen så ser man att det är blankt på baksidan. Och sen hade ärmen, den ståkragen som var plisserad och ärmsluten på ärmarna var ju också i plisserad chiffong.
Så fint.
Så att det var väldigt, väldigt fint. Och sen så hade Cornelia Webb gjort smycken, alltså armband och så hade vi lite mindre pärlörhängen och ett stort örhänge som man kan ha liksom på ett öra hade jag satt i knuten på henne. Eller inte jag, men duktiga Shada som gjorde håret.
Ja, så fint. Men jag tyckte också det var så coolt med, och Cornelia, det är ju liksom guldknappen vinnaren. Det känns ju också klockrent att hon ska bära just henne.
Ja.
Men det var så coolt att du hade satt dem utanpå. Där kände jag så att det var Emilia touch för mig.
Nej, men det var ett
väldigt roligt.
Det var ett väldigt liksom fint samarbete och
det som det förstår jag, och det är ju liksom det som, alltså det tycker jag verkligen är det häftiga med det här, att det är ju ändå många människor inblandade och ett jäkla teamwork liksom.
Ja.
Det handlar inte om att man som kulturminister, prinsessa eller vad det nu kan vara, liksom, man kan inte komma 3 veckor innan och gå ut på stan en fredag liksom, utan det här är ju ett stort projekt.
Mm. Alltså, de här klänningarna finns inte i butik, i alla fall inte hos de svenska designerna. Det är klart att man kan hitta liknande kläder och klänningar i butiker hos internationella modehus som Valentino, Dolce & Gabbana, Gucci. Alltså, det är klart att de har aftonklänningar av den här liksom kvaliteten och kalibren. Men i Sverige så finns de ju inte på samma sätt. Utan där
och sen
måste
var det
man
också med Rodebjer, så var det första gången, förstod jag, som hon gör en sån här klänning, en galaklänning överhuvudtaget.
Både Rodebjer och Dagmar var ju första gången som de gjorde något sånt här. Så det var ju otroligt kul. Men jag tror att, i vårt fall så, jag drog igång det här projektet med Rodebjer i tidig våras, men jag är säker på att Per Engsheden började säkerligen liksom i början av året till och med, att Sara Danius gav honom uppdraget efter förra årets Nobel, att det är så pass långa ledtider.
Ja, det är en hel graviditet alltså.
Ja, det är det verkligen. Man föder fram en klänning och de här klänningarna är ju lite som brudklänningar nästan. Eller de är ju det skulle jag nästan säga.
Mm.
Det ligger liksom lika många, alltså hundratals timmar av planering, design, mönsterkonstruktion, sömnad, avprovningar i sån här toal som man gör innan man sen börjar sy klänningen i liksom det rätta, riktiga tyget som man sen använder. Alltså det är så mycket tid att jobba bakom.
Ja, men det är ju otroligt coolt. Alltså jag tänker på det här som du säger med de stora modehusen, där det ju ändå då finns den här klänningar. Vi såg att Sofia hade, var det Oscar de la Renta för förra året.
Precis.
Kronprinsessan har burit Elisab och så vidare. Och Madeleine har förstås burit Valentino eller liknande sammanhang.
Och Dolce & Gabbana, precis.
Och Dolce & Gabbana. Men vad kostar en sån här klänning om man då säger att man drar till Paris över helgen och ska gå loss?
Ja, men kliver du in på Valentino och ska köpa en klänning till Nobelfesten eller Dolce & Gabbana, så skulle jag nog säga, om du vill ha den med liksom vackra tyger, broderier, alltså om det så är liksom pärlbroderi eller om det är ett vackert jacquardtyg eller vad den kan vara, mycket vidd i kjolar, där man ser att det har varit mycket liksom hantverk, och de här klänningarna görs också väldigt, väldigt få exemplar, det kanske görs liksom en i varje storlek i stort sett som sen sprids ut över världen, så ligger de, då startar de nog på 100 000 skulle jag säga.
Och sen kan men om man liksom behöver ta in eller fixa om, alltså ingår det i priset då?
Ja, men absolut. Alltså, betalar du 150 000 för en klänning så, och du behöver korta av den eller ta in den över bysten eller så ingår det absolut. Men du kan ju inte göra om en klänning från början. Alltså, du köper ju fortfarande en modell som du måste utgå ifrån.
Ja, men alltså från 100 000, vad är taket då?
Alltså det finns... det här är ju fortfarande
ready to wear, alltså prêt-à-porter, sånt som, man, som finns i butik. Men ja, om man skulle sen välja att gå loss totalt och välja att bära åt couture, då finns det ju bara en sån klänning och den görs helt och hållet för dig. Och då kan den kosta upp till flera miljoner kronor.
Ja, ah, det är så galet. Alltså, jag, den typen av klänningar ser vi inte på Nobel exempelvis.
Nej, nej, det är ingen. Jag har aldrig sett haute couture på Nobel.
Nej. Det kommer... Nej, men då är det väl, jag skulle säga att det närmaste man kommer då är väl typ Per Engshedens klänningar nästan. Jag tänker på den som han gjorde åt Sara Danius, ja, med de här tygerna som är liksom, som han själv har berättat, det är den typen av tyger som Balenciaga använt i sin haute couture och så vidare. Det är ju liksom, ja, så nära man kan komma helt enkelt.
Absolut, nej, men det är verkligen världsklass. Mm, ja, men vi kan i alla fall säga att från Säkert stilpoddens håll så fick Nobelfestens klänningar full pott.
Ja! Yay! Så bra! Ja. Du, vänta, och jag måste en liten tillägg bara. Mm. Alltså Patti Smith, så cool.
Så coolt att hon var där.
Och hon bröt ju klädkoden, vilket inte blev så mycket snack om.
Nej.
För att alla pratade om hennes fantastiska framträdande, vilket vi ju såklart också älskade. Men det var ju jäkligt coolt att hon bara, hon kör sin mittbena, sitt gråa hår, såklart mycket välstylat, men ändå liksom utsläppt, lite ruft. Och så kör hon en svart liksom smokingjacka, vit uppknäppt blus, något lite bohemiskt halsband. Ja, men så coolt.
Nej, så coolt. Då måste jag faktiskt få lyfta en annan person som också körde sin grej. Nu var hon inte en gäst, hon satt inte med på middagen, men det var ju Sia Jansson som kommenterade kläderna. På
just
den
det, var det Sia?
Nej, men Sia hade på sig, från Ida Sjöstedt, en knytblus, stor knytblus, en smokingjacka med pärlbroderi på kragen. Och sen hade hon en transparent, jättestor tyllkjol i svart och under det ett par svarta byxor.
Ja, nej, men det var väldigt
coolt. Jag tyckte det var sjukt coolt.
Ja, och sen var det ju så kul att hon också, och de liksom i hela sändningen när de ska lyfta fram tre klänningar, då måste det ändå varit härligt för dig. Då lyfter de fram Alice klänning.
Ja, det var jätteroligt. Ja, men så kul.
Ja, väldigt skoj. Grattis, Emilia.
Ja, men vad kul. Tack.
Ja.
Tack.
Du, nu måste du ge mig ett vykort från Verbier, för jag ser ju bara dig sitta här. Och det ser så alpmysigt ut bakom dig, så det är inte klokt.
Ja, men alltså det här är ju helt underbart. Det är liksom en... Det är gammalt trä över allt i taket och golv. Och det känns som att man sitter i en stor bastu. En härlig, urmysig bastu. Ja, men jag älskar det här stället.
Jag ser en sån här horn som sticker upp bakom ditt huvud också. Precis.
Ja, precis. Det är lite horn och grejer överallt. Hornlampor och annat. Nej, men det är väldigt, väldigt mysigt här. Det är liksom, jag har faktiskt börjat julpynta idag. Gått loss totalt på mammas julpynt. Vi har haft Lucia-tåg. Vi var ju med dessutom då... Alltså den stora skrällen med den semestern var att vi bestämmer oss för att vi ska resa iväg till Miami, var ju först tanken. Sen så sket sig totalt den planen, för vi var alldeles för sent ute, priserna var alldeles för höga. Och då hade vi liksom mentalt bestämt oss för att ta 4 veckors semester, eller
ja, du har ju pratat om det här länge.
Typ 1,5 år. Så då landar vi istället i att vi åker till Schweiz. Och där är vi nära båda. Mina föräldrar kommer nästa vecka. Amris föräldrar bor en timme härifrån. Elektra kan lära sig åka skidor. Vi får frisk luft. Vi kommer behöva jobba såklart. Men vi kan ändå vara liksom tillsammans. Men då tänker vi ju inte på att vi bokar dagen 2 dagar innan då Lucia.
Ja, och då var ju så här, du sa ju till mig så här, Elektra är ju ganska besviken över det här. Och jag kände så här, ja, det förstår jag.
Alltså,
det hade jag också varit.
Ja, men alltså, det är helt sjukt. Jag hade ju varit så besviken. Jag hade ju aldrig förlåtit mamma och pappa om de hade gjort så mot mig. Och då fick jag liksom höra då att det här var hennes sista Lucia tog på förskolan. Hon ska börja skolan nästa år. Så hemskt. Så att jag är till och med så här, nej, jag gör vad som helst. Jag köper nya biljetter. Hon måste få gå på Lucia. Det finns inga biljetter överhuvudtaget. Om man inte vill åka så här 12 timmars resa, vilket vi inte ville. Så då kom jag på den ganska briljanta idén, måste jag säga. Att jag skickar dit då Elektras gudfar, tillika min storbror Linus, som får vara med på FaceTime. Så att vi...
Ja, men det var väldigt roligt.
Kör liksom full Lucia-uppställning här. Jag var Rudolf med röda mulen förresten.
Ja, jag såg det.
Du såg det på min Insta-story. Så jag hade målat läppstift och så hade jag sån här horn och grejer.
Ja.
Och Elektra var ju Lucia då. Och sen så fick hon läsa sin vers. Och om hon kände något.
Men ni packade alltså Lucia-kronan till Schweiz för detta?
Lucia, Latin, allting, hela balletten.
Ja. Men det var väldigt kul, för att var det ju liksom, de var ju 4 stycken som skulle läsa var sin vers av 5-åringarna. Och Elektra läste väl andra ljuset. Ja, precis. Och barnen stod ju där. Det blev lite så här, ja. Och så ställde sig Linus där, ja. Och så liksom skriver upp volymen. Och så hör man på Alta så lite där bakgrunden. Alla föräldrar sitter helt tysta. Och så kommer det liksom i den skimrande stora iPadens sken. Så kommer det läktra där och läser sin vers. Jätteduktigt.
Ja, men alltså,
så
det,
fint.
Så är liksom denna moderna high-tech-tid så är det väl ändå helt fantastiskt.
Nej, men det var, och kände hon sig nöjd med det då?
Nej, men alltså, hon var nöjd, men jag tror ändå att även om det var liksom high-tech, modernt, hon var liksom där, men ändå inte där, så var det inte riktigt samma sak. Så jag måste säga, idag har jag inte känt mig som den bästa mamman, riktigt.
Men det är du ändå.
Ja, men vi firade faktiskt med våra fransk-svenska kompisar här, Lucia tog på eftermiddagen och... hade det väldigt mysigt. Så att, hon sa till mig när jag kollade mig att jag fick en guldstjärna av henne. Vad nu det betyder. Men det är någon ny grej hon har. Mamma, du får en guldstjärna av mig idag.
Det tror jag är väldigt bra.
Ja, det måste vara väldigt bra.
Nej, men vi hade ju också lite Lucia-kris hemma här, måste jag erkänna. Jag kommer hem från jobbet och kommer hem till två barn som har bestämt sig för att vara Lucia. Och jag har ju så här omodern som jag är, bara införskaffat en Lucia-krona och ett nattlinne. Eller inte ens för att det var omodernt, utan bara för att jag var så säker på att han skulle vara tomt eller pepparkaksgubbe. Vilket han har haft på sig de kläderna liksom...
året
varannan dag. Han älskar
somras.
Ja, nästan. Nej, men han hade liksom, det var någonting som hade fått honom att bestämma sig, lille treåringen här, för att han också ska vara Lucia. Som tur var så var det någon kompis som hade langat något avlagt nattlinne. Så jag hade faktiskt två Lucia-nattlinnen. Och så klippte jag liksom det här presentbandet som jag i panik hade stulit med mig från Body Shop.
Så det stod Body Shop också, eller?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte det. Och jag stal det inte. Det var en väldigt snäll tjej som jobbade på Body Shop som faktiskt...
Det lite jordgubbe.
Snälla, vill du göra en god gärning? Jag har letat överallt, helt genomsvettig. Klockan är liksom 5:00 i 7:00. Jag måste ha ett rött band.
Ja,
och då drog hon av liksom 1,5 meter där.
Vilken, men när jag kom hem så vardagshjälte.
Ja, men en vardagshjälte. Mm. Så klippte jag det i tu och så liksom korvade vi på Klas klänningen, rött band. Och så hade jag i alla fall ett tärnljus och en krona. Så fick han tärnljuset med en krona.
Ja, bra.
Så ja, men det var ändå kändes så här, i år med tanke på all debatt som har varit. Alltså det var faktiskt lite extra kul ändå att han var så tvärsäker på att han vill vara Lucia.
Ja, jättebra. Bra, och bra att
och självklart vi kan vara det, liksom, precis som alla andra dagar på året så ska ju barnen få vara precis vem de, den de vill vara.
Mm. Helt rätt. Så. Tycker jag är fint. Fint sagt, Ebba.
Ja, men och sen, det, jag måste ju för sig också då erkänna att jag var inte så himla tuff så att jag inte tog med de här pepparkakskläderna, stack ner dem i min handväska.
Nej.
Jag tänkte så här, han kan ändra sig.
Ja.
Och egentligen inte för att det skulle vara liksom någon som skulle tycka att det var dumt, utan bara för att barn säger precis som de tycker. Och mycket riktigt, när vi kommer till förskolan så är ju alla andra pojkar tomtar. Mm. Och där kommer Klas i sitt långa vita nattlinne och tänker så här, då kommer någon säga liksom, titta, han är Lucia.
Ja.
För att barn bara säger så. Mm. Men det var faktiskt ändå, måste jag säga, en eloge till alla kidsen där. Det var liksom ingen som... Det är inget, de tänker inte så.
Nej.
Det är väl härligt.
Ja, så skönt. Tänk om vi kunde lära oss lite mer av barn.
Ja, verkligen.
Vi kunde behålla det där.
Ja, väldigt gulligt. Tänk, nästa år kanske Baltas eller Lucia också.
Ja, men man vet inte. Alltså, det är, jag tror också mycket sådär man ser såklart när det är, man har en stora syster. Då tror jag man vill vara lite som sin syrra.
Mm.
Vi har mycket, väldigt mycket rosetter i håret och ballerinakjolar och annat. Och
det är, ja, men liksom... tyllkjolar verkar jag gilla.
Ja, men älskar tyllkjolar. Och nu har liksom, Amorie, han har bara fått hacka i sig som den liksom, ändå konservativa fransmannen ändå är. För det ska man faktiskt veta. Att det är liksom, i Sverige är vi extremt öppna. Barn går i liksom print och i färgglada kläder, en kille kan ha rosa. Men så är inte Sydeuropa. Det är verkligen, nej, verkligen inte så. Och egentligen är det kanske inte för att man tycker det är konstigt, men det är bara för att det inte är en tradition. Utan pojkar, nej, är pojkar och flickor är flickor. Liksom. Hen, om man försöker förklara det så fattar de ingenting. Så att han har fått liksom så smått lära sig. Så att nu tror jag att han skulle nog vara helt fin med att, om han också ville ha glitter och Lucia nattlinne.
Ja, men så härligt. Ja. Och även din man, vad kommer han... Lussar han för dig någonting?
Nej, men alltså, jag har ju då lussat. Han drog upp det här igen inför våra kompisar. Att, de första åren när Emilia och jag var tillsammans, då, kom hon där i sin Lucia-krona med levande ljus och höga klackar och ett rött band runt midjan och ingenting annat.
Vad sa kompisarna då?
Alltså, de tyckte att det var helt säkert jättekonstigt. Men alltså, han berättade det här, framförallt berättade han här för Elektra som tyckte att det här var liksom det roligaste hon någonsin hört.
Det kan jag förstå.
Men alltså, han var uppriktigt sagt så var han... jag såg i hans blick att han var så besviken på mig att jag inte lussade naken.
Ja, men sen när de berättar någonting och man verkar så här, egentligen så är du lite besviken.
Jag tror liksom att det måste vara det absolut mest fantastiska jag någonsin har gjort för honom.
Men då kanske du får liksom göra någon sån här crazy grej att du gör det mitt sommaren eller någonting.
Ja, precis. Fanns på hösten då.
Ja, men typ. Natten.
Ja. Jag tror att det är väldigt speciellt därför att jag måste också ha haft någon väldigt exhibitionistisk ådra som har lugnat ner sig. Jag kom också på nu när jag pratar om det här att vi hade en fest. Men vi hade en fest hemma när vi också var ganska så här, ja, det var samma super 3 år. Som en kompis påminner mig om. För inte så länge sedan, då kände inte du jag varandra så väl, så då var du tyvärr inte bjuden. Eller så var det fast du inte kom, jag minns inte. Men då hade vi alltså brasilianskt tema, och då var det en sån här riktig vargavinter. Så att det var liksom, du vet, 5 meter snö, iskallt, man gick runt liksom stora vinterboots. Och då var klädseln a Brazilian bikini. Och det roliga är då att folk, alltså det sjuka att folk kom verkligen i bikini, vilket var, alltså det blev världens roligaste fest. Vi hade liksom
undrar varför jag inte kom.
Nej, men det kanske var därför att jag tackade nej. Men vi hade en brasiliansk bartender, vi hade brasilianska tjejer som dansade, så alltså grymma, du vet, med liksom minimala bikinis. Mm. Och jag hade en jätteliten bikini på mig, vilket jag aldrig någonsin skulle komma på tanke att bjuda hem folk på fest i en minimal bikini. Det är sån sjuk grej mitt i vintern. Men det här var ju liksom en fest.
Det är en sjuk grej på sommaren också, Emilia. Vill jag, bara
jag håller med, men ännu sjukare på vintern. Alltså folk bytte om i trapphuset. Vi hade liksom så här högar av typ dunjackor och duntäckbyxor och sorellboots. Det var liksom en underbar syn. Men jag kände att det var då, och nu sitter jag här i mitt kashmirset från Lisa Yang. Och njuter.
Men visst gör man det. Man får njuta på det hela helt enkelt. Jag tror på din comeback i sommar. Den kommer.
Det. Kanske. Det kanske bara helt plötsligt står där i Falsterbo i en Brazilian bikini.
Ja, hjälp. Jag sitter och ammar i någon slags tält.
Ja, gud.
Det bara go away.
Nej, jag lovar. Jag ska inte bli den här som gör upp bikinibilderna.
Nej, men vad bra. Jag lovar. Men du vet ju hur det är. Jag kommer säga till dig.
Mm, jag vet.
Om det är sommaren 2017 som kommer bli din bikinisommar.
Ja, men det, däremot, om sommaren var liksom bikinin bara florerade på Instagram, så är ju någonstans nu, känner jag, precis det som du skrev om på din blogg, att alla ska lägga upp dessa bilder på nybakta lussekatter och julmys. Och
det sjuka, alltså lussekatten är den nya bikinin.
Den är den nya bikinin. Lätt är den nya bikinin. Men också det här julmyset, att med tända ljus och vackra julblommor och installationer och stileben och annat. Men det sjuka är att jag kom på mig själv idag att jag gick ju loss på mina Insta-stories när vi skulle ha den här Lucia-fikat.
Ja, men gud, jag såg värsta chokladtårtan. Ja, det såg så mysigt ut.
Ja, men alltså verkligen. Och då skulle jag ändå veta att 5 minuter innan har jag typ stått och gråtit i duschen av stresspanik över att jag har lämnat Stockholm för tidigt, jag har inte tid med semester, du vet, allt det här. Så att man visar ju verkligen inte sanningen på Instagram för 5 öre.
Nej.
Det är helt sjukt.
Verkligen. Du skickade också något märkligt sms. Jag satt i ett möte i eftermiddags.
Ja, vad gjorde jag då, då?
Och så får jag plötsligt sms med can you please buy 3 eucalyptus? Jag bara, what? Alltså, jag har helt glömt det här. Men jag ignorerade det. Jag hoppas det var okej. För jag tänkte att det här är någon sån stresspanik. Sms har kommit väldigt fel.
Åh, herregud. Ja, men du vet, den här känslan
nu blev jag lite besviken att det kanske inte kunde kanske varit någon nakenbild eller någonting.
Ja, det hade kunnat varit det. Ja, men det var också så här panik. Så
sms, det skulle ett lamori, eller hur?
Det skulle ett lamori. Han skulle inte ha blommor på blomsteraffären som jag hade beställt på vår lussefika. Men nu, och så blev det helt fel och kaos. Men du vet, det är någonstans så här, vad är det med oss kvinnor, för det måste vara ett kvinnligt fenomen det här, att vi ska ha det så jäkla perfekt på ytan, men bakom den här liksom mysiga, härliga, stämningsfulla ytan så liksom gömmer sig vrak av stress. Alltså psykfall, skulle jag säga.
Men alltså jag måste ju erkänna att det, nej, jag ska inte säga att det glädjer mig, men det är på något sätt en litet balsam för min stressade själ. Att du liksom inte bara ligger där i ditt kashmirset, i Verbier.
Nej.
Vid den sprakande brasan och bara liksom njuter och barnen lägger ett 1000-bitars pussel.
Alltså jag har panik. Du... jag har panik, Eva.
Ja, hur... men det är ju lite så. Alltså det är, jag håller verkligen med. Det är mer än någonsin så här års.
Ja.
Det stod faktiskt i DN i veckan också. Det var en artikel om detta. Liksom, någon forskare vid Göteborgs universitet som menar att... liksom, ja, det är psykbryt nästa på grund av sociala medier så här års. Därför att det är så mycket falska bilder som liksom väller över oss av hur härligt alla har det. Och så är det ju liksom inte.
Nej. Och så känner jag också att jag vill inte heller falla in i det här, du vet, när man börjar beskylla varandra att jag har gjort mer än vad du har gjort. För det är också så här, det ligger lite tiden nu. Så här, vem har handlat mest julklappar? Vem har pyntat? Vem har bakat mest? Vem har liksom plockat ut diskmaskinen flest gånger? Alla de här grejerna. Jag vill liksom inte bli en sån fru eller mamma. Eller ett sånt
förhållande. Ja, fast det ligger också någonting i decembers natur. Då liksom, det är lite som i december, det är lite som i början på sommaren när man ska så här... Ja, men du vet, den där tiden på året när det liksom bara bubblar. Det är stress, det är press, allt ska vara perfekt, allt ska vara härligt. Då kokar det över liksom.
Mm.
Det går inte ihop.
Nej.
Man blir irriterad.
Men jag tänker så här, att jag får vara ett psykfall nu fram tills lördag morgon. För då sätter jag mig i bilen tillsammans med barn och familj och åker till Milano.
Ja, ah, så bra. Jag tänkte så här, när kommer din mamma och pappa?
Ja, de kommer nästa vecka.
Oh,
så det blir liksom först en liten Milano. Och nu
då hade får du ändå ett litet andrum.
När de kommer, precis. Men nu, kan jag säga så här, nu hade jag lovat dig att det inte skulle bli några mer storstadssemestrar. Men Milano är ändå lite så här home away from home för oss.
Nej, men alltså, jag litade ju aldrig på att du skulle ha det löftet ändå.
Jag vet, men det här är liksom inte London eller New York eller Paris. Det här är... Alltså, vi kommer checka in på underbara hotellet där vi känner alla personalen som har en härlig trädgård. Vi har till och med bokat barnvakt på lördagskvällen så vi ska äta en vuxen middag själva.
Ja, nej, men Baltasar kommer uppskatta Milano så mycket, verkligen. Det kommer bli minnen för livet. Han är ändå liksom, han är den åldern
han är
när man verkligen
gammal.
Uppskattar. Ja, oh, gud vad härligt. Förlåt.
Ja, men det är okej. Okay. Jag hör vad du säger, men jag tänker ändå i mitt stilla sinne att jag liksom, det här kommer bli bra. Jag ser på din blick att du inte tycker att det här kommer bli bra.
Jo, nej, men jag är glad att ni har bokat barnvakt. Jag ser det som ett steg på vägen. Det är ju
urbra.
Ja.
Och jag känner att jag måste ha ett litet avbrott också från den här alpbin. Jag måste liksom ta av mitt kashmirset och liksom, du vet.
Ja, du vet att du precis har kommit dit, va? Jag är också så här, stressen. Nu måste jag ha ett avbrott från det här.
Ja, det här är mig i ett nötskal. Men...
Ja, nej, men jag kommer väl likadant när jag kommer till Sälen. Det tar lite tid att varva ner.
Ja.
Och det är, så här, det är dubbelheten i att vara ledig. För att då ska det vara ännu härligare.
Ja.
Det får man liksom inte glömma. Och jag försöker verkligen ha det filtret på mig när jag ser alla dessa filtrade bilder. Att så här, runt det där så är det kaos.
Mm.
Och bakom det där så är det precis lika jobbigt.
Ja, jag tänker
det
på alla
är
dessa...
så. Det är liksom inte sprakande brasor och liksom harmoniskt bak med barn. Det finns inte.
Nej, men jag tänker liksom alla dessa inredningsbloggare som man följer på Instagram som ju är så underbara med dessa perfekt inslagna julpaket och annat. Så tänker jag så här, men liksom, är det här... Finns det någonting bakom kulisserna? Eller ser det verkligen ut så här? Är liksom, är det
och barnrum med tre krokar som hänger på väggen utan förvaring. Och en grå tygkatt i sängen.
Ja, exakt.
Gud, välkomna hem till mig, säger jag bara.
Ja.
Det är också min så här panik när barnrummen håller på att svämma över av allt. Jäkla julpynt.
Ja.
Det slipper du i alla fall nu när jag lämnat.
Fast vet du vad? Min mamma är ju liksom julpyntsexpert. Jag vet inte om du ser, jag kan dra upp datorn. På den här, långt borta på en öppen spis så står det typ 1000 tomtar. Och de måste vara där.
Nej men Emilia, jag pratar inte om tomtar. Jag pratar om skräp.
Ja, du pratar om... Jag fick hem någon sån här fågel.
Jag pratar om toarullar. Nej, men som de gör hemma på kvällarna. Alltså, Marianne kan så här, se en toarulle någonstans långt ner i papperskorgen. Och få liksom, panik över att jag försökte slänga den. Eller i återvinningen. Det, är, liksom, det får man bara inte göra.
Den måste man pyssla med.
Den måste man pyssla med. Alltså, det är så mycket toarullar. Och alla lägger vi i granen där. Jag pratade med Carolina Gynning om det här som gästade mig i Nyhetsmorgon. Och jag var liksom så imponerad, för hon har ju också två barn typ i åldrarna som vi har.
Ja.
Jag var så här, gud, hur gör du med julgranen? Du som är så estetisk och alltid så viktigt och sådär. Hon bara, nej men det får barnen inte röra.
Nej.
Och jag bara, nej, det är liksom, vad ska man då lägga alla toarullar om inte i granen?
Ja, men alltså, jag måste säga, där måste jag ändå hålla med Karolining lite. Vi har liksom, det har kommit, smugit ner hem en hel del julpynt. Vi har julpyntat, alltså julpysslat och gjort julpynt. Och jag måste säga att de är ju väldigt, väldigt gulliga, men de är också väldigt, väldigt fula. Det är liksom, det är väldigt dubbelt det här. Så att jag fasar ju ur de här julpynten. Jag spar inte de här år för år. Jag spar några, och resten, de har mirakulöst bara försvunnit.
Nej, men jag har ju växt upp med en julgran som har sett ut som en riktig liksom julpyntsspia.
Ja, okay.
Så ska det vara. Det är liksom,
ja, nej.
Det är alla olika pynt ska dit. Och det är liksom allt från så här, mammas japanska fåglar, solfjädrar, smällkarameller, toarullar. Du skulle se, nu kan jag inte ens visa det här, för du kommer tycka att det är så, kommer jag ont i ögonen på dig. Men det har sin charm. Barnen är väldigt nöjda i alla fall.
Ja, men det är väl för väl det i alla fall.
Det är i alla fall någon som är nöjd. Du, Emilia, apropå nöjda människor, så ska vi nu berätta vilka som är vinnarna i julkalendern hittills. Ja. I Säker Stils lyxiga adventskalender, där vi själva typ suckar lite för att vi vill vinna allting.
Ja, men alltså, och vilket jäkla drag det har varit.
Ja, men det är roligt.
Det är så
och många
kul.
Bra motiveringar.
Det har varit svårt att välja, måste vi ändå säga.
Ja, jättesvårt att välja. Ja. Gud, vi skulle kunna köra julkalender varje dag och året runt, känner jag. Men då börjar vi med första luckan, där det låg en lackväska från Filippa K som är helt fantastisk. Och vinnaren är... Martina Virén. Och hon skrev ett sånt bra rim, Martina. Jag kan inte läsa hela, men jag kan läsa en bit här. När det mot jul lackar man en snygg liten väska, tackar, som omedelbart kan lyxa en stickad tröja med såväl kjol som byxa.
Alltså så, bra. Så bra. Kan Martina skriva alla mina julklappsrim? Hon är ju helt fenomenal. Fenomenal.
Ja. Och lucka två, så var det ju exklusiva steamers från svenska Steamery.
Hallå, jag tror att jag skulle få ta den här nu. Kör vi inte lite varannan?
Nej.
Nej. Okej. Okay. Vill du supplera lite eller?
Förlåt.
Okej.
Okay. Kör.
Och på plats nummer två så har vi exklusiva steamers från svenska The Steamery.
Ja,
och det här är alltså då den grymma...
Du kanske ska säga vilka det är också.
Ja, det är den grymma... Tack,
jag bara.
Sluta suffera här nu. I Skype-rutan. Ja, men det här är då handsteamern som vi alltid tar med oss på resa, som heter Serious Handsteamer och Cumulus Steamer, som är en lite mer liksom stationär, större steamer. Och de här gick till Anna Skarlöv.
Ja, och hon hade ju sån bra motivering också.
Får jag läsa den också, eller?
Do it.
Ja, bra. Antalet stackastilplagg i siden och andra material som inte gillar strykjärnet växer i min garderob. Mycket på grund av era tips. Ja, och så vill hon ha en steamer för att slippa kemtvätta. Så bra.
Så bra. Och tredje luckan, då var det en drömklänning i guld från Bammut Fegarten. Så fin. Och vinnaren till denna, det var banne mig inte lätt, för många bra motiveringar. Men det är ingen mindre än Katarina Tisner. Och Katarina, hon motiverade det eftersom med att hon har haft världens tyngsta och jobbigaste höst, och det skulle kännas så härligt att få glimma i den här till jul. Vill sätta punkt för det mörka och välkomna er nya i en guldskimrande klänning. Fint!
Så härligt. Hon kommer få en bra nystart. På den fjärde plats då, eller den fjärde luckan, så har vi haft en glasögongarderob från svenska Nevidas. Mm. Och vinnaren är... Cecilia Persson, eller Persson, från Malmö. Och hon tycker att vi eliminerar tabun inom mode, och istället bjuder vi på en massa boost och intressanta ämnen. Självklart.
Och där ville vi ju liksom veta varför man lyssnar på Sextilpodden. Alltså det var en sån boost att läsa alla de där grejerna.
Så bra.
Jag ska behöva göra det oftare, känner jag.
Jag ska läsa dem ikväll. Hela natten. Hela natten.
Ja, och på femte plats så kunde man vinna Carina Sets Anderssons grymma vas för Marimekko. Och man berättade om sin vackraste julbukett. Och vinnaren där, det är Carolina Ståhl.
Och hon älskar att komponera eukalyptus tillsammans med härligt skiriga blommor. Så fint tycker jag. Det är en underbar bukett som vi också blir lyckliga av i hjärtat.
Ja.
Och på sjätte plats, den sjätte luckan, är en kashmirponcho från svenska Lisa Young. Och vinnaren här är Therese Sulkin Olofsson.
Ja, grattis Therese. Mm. På 7:e plats så var det Flattered som gömde sig i luckan. Då kunde man vinna ett par inneskor och världens sötaste på små matchande flickskor. Och det var Frida Nord som är barnmorska och bor i Kalmar som vann det här. Grattis Frida.
Mm, grattis Frida, verkligen. På 8:e plats i den 8:e luckan så gömde sig en ursnygg bomerang dunjacka. Som vi älskar, som är vändbar och bara helt magisk. Och vinnaren är Cecilia Larsson som är lärare i Göteborg.
Grattis Cecilia. Du, har du dragit 9:e luckans vinnare?
Ja, jag har dragit den helt utan att fråga dig faktiskt.
Men gud, ja, vad bra.
Känns det okej eller?
Ja, det känns bra.
Ja, vad bra. Och där hade vi ju den här urlyxiga weekendväskan från By Melanie Birger som vi båda två är supersuktade och vill ha. Och då så svarar... men nu har jag inte ens skrivit vilket namn det här var. Det här var helt bizarrt. Jag har missat det.
Nej, Julia.
Men vad gör vi då?
Ja, men det måste du ha gjort. Du skriver ner namnet.
Jag har inte skrivit ner namnet. Det här är helt sjukt. Då får vi spara den till nästa vecka. Det blir en cliffhanger.
Ja.
Ebba, så går det när du inte är med oss fler här och tycker till om allting.
Ja, du. Och 10:e luckan då? Har du den?
Nej, den är inte dragit ännu.
Nej, okej.
Okay. Så vi drog de första 8 luckorna och resterande kommer nästa vecka. Vi kanske kör... resterande på Facebook.
Ja, men det gör vi. Vi lägger ut dem på Facebook och fortsätt att tävla, för det är massor med härliga luckor kvar.
Mm, verkligen. Oh, du, Gud. Nu ska jag faktiskt ta min kashmir, mitt kashmirset, sätta på mig Lucia-kronan, dra ett rött band runt midjan.
Ska du det?
Krypa ner i sängen. Vadå, ska inte du göra det?
Nej, det ska jag inte.
Alltså, vad skulle Johan säga om det plötsligt bara kommer in helt naken?
Klä på dig.
Nej, det skulle han inte. Jag tror att det var avskott.
Nej, det skulle han faktiskt inte säga. Jag skulle nog så här mentalt säga det till mig själv. Men det är mer så här, jag ser mig, du vet, i vår dubbelsäng just nu så ligger det 2 sovande barn som ska fraktas över till andra sängar. Johan sitter där och jobbar. Jag ska faktiskt passa på att dra iväg lite mejl. Men det är inte den mest romantiska viben här just ikväll.
Nej, jag fattar.
Kanske.
Jag kan säga inte att det kommer inte bli någon naken Lucia för mig i år heller.
Kommer inte det?
Nej. Men du, kanske nästa år.
Om det är någon som lyssnar fortfarande på den här någonstans rekordlånga podden.
Jättelång.
Den är jättelång, jag vet. Så till dem så får vi helt enkelt avsluta med en Lucia-favoritlåt, tycker jag.
Ja, take it away.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.